Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
God dag på er allesammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 88. Jag heter Maria Selander och med mig har jag som alltid min vackra, kloka, roliga, varma, snälla, trevliga kollega Ingrid. Du poppar därifrån i fredags ju.
Ja, precis. Tack kära Maria. Tack, tack.
Du Ingrid, idag så har vi som huvudtema de hatar olika. Vilka är dessa dom nu då, undrar man ju.
Ja, det är ju de där PK-isterna som Patrik Engelhardt kallar dem för. Alla de som försöker att dominera debatten, vilket de ju har gjort under väldigt lång tid. Men de är inte längre ensamma herrar på teppan i och med att alternativmedierna har gått fram så enormt mycket. Mm. Men det är ju fortfarande de som sätter den offentliga debatten. Och ni ser på Daniels bild här att vi har gjort om den där handen vi gillar olika till vi hatar olika. För det är faktiskt precis det de gör. Mm. De tycker om olika hudfärger och olika kulturer och etnicitet.
Fast gör de det egentligen?
Nej, men det är liksom det de visar utåt.
Mm,
men
de påstår det. De är ju sällan själva särskilt nära den här mångkulturen som de säger sig älska.
Nej, men vad vi framför allt också menar det är ju att de hatar verkligen svaghet. De hatar svenska svaga grupper.
Mm, det gör de, och de hatar också olika i så måtto att de inte vill höra några invändningar mot saker de säger och gör. Man ska inte sticka ut utan man ska följa med den här lämmelflocken och bara hålla truten, men det tänker inte vi göra.
Nej, sannolikt inte.
Hade vi nog inte kunnat om vi så försökte. Sen så blir det en ny vända med Zlatan. Jag vet att en del av er tycker att gud vad drygt och varför måste de prata om det. Men det finns en poäng som är större än Zlatan själv i detta. Han fick ju sin 12:e guldboll i förra veckan. Och vi ska, ja, Zlatans lögner har skrivit. Det är ju illa nog att han far med osanning och påstår en massa saker som aldrig har hänt, men det är lite saker runt omkring fenomenet Zlatan som är intressanta för oss av politiska skäl.
Mm, absolut är det så.
Och så blir det ju lite mer om Federleygate. Det fortsätter att utvecklas, det är caset.
Ja, det gör det. Mm. Alltså, jag kan inte låta bli att se lite skadeglad ut därför att om någon förtjänar att bli nerputtad från sitt Babels torn så är det Fredrik Federley.
Mm. Ja, så är det nog många som känner. Vi går rakt på Federleygate tycker jag.
Ska vi göra det? Gör vi. Mm. Och sajten Stoppa pressarna har ju verkligen lagt ut många artiklar och de har sparat godbitar och de kommer med en artikel om dagen minst. Mm. Senaste skämt nu det är ju att förutom att Federleygate bjöd in den här dömda pedofilen som hade suttit av 6 av sitt 9-åriga straff, 6 år, så har han haft en annan dömd pedofil som nära vän. Han har nyligen dömts för att han hade barnporr i sin dator och vad det var för någonting. Och just denna pedofil har Federley haft ett mycket nära samarbete, vet jag inte om man ska säga, men de har åtminstone festat ofta ihop, inte minst nere i Bryssel där ju Federley har sin arbetsplats.
Hade. Ja, Den här mannen är 46 år och verksam i näringslivet, skriver Stoppa pressarna, och har ju då också haft anledning och som jag tolkade att befinna sig i Bryssel och jobbets vägnar. Men när Federley och den här 46-åringen har velat koppla av efter en hård dag på jobb, har de enligt Stoppa pressarna ägnat sig åt att gå på sexpartyn och sexklubbar tillsammans.
Mm, och det är inte olagligt. Det kan man göra, såklart. Det är bara det att det säger någonting om Federleys livsstil som är, ja, inte, kanske inte någonting som herr och fru Svensson tycker är så förtroendeingivande för en politiker.
Nej, precis. Och jag menar, det är ju så i delar av gayvärlden att det är ganska mycket utsvävande liv på sina håll och kanter. Det har liksom ingått i gaykulturen och kanske inte alltid är så hälsosamt för individen. Det tas mycket droger och man byter liksom sexpartner väldigt, väldigt ofta. Enligt Stoppa pressarna så har ju tydligen de här två, Federley och den här 46-åringen, de har inte haft någon sexuell relation, utan de har bara varit vänner, men de har ägnat sig åt att gå ut tillsammans och ragga i stor, stor skala. Vi pratar om många, många, många sexpartners, och det är ju också en sån här grej som, en gång, det är inte olagligt.
Nej.
Och så länge det rör sig om vuxna människor. Men däremot så ställer du ju en del frågetecken kring hur tänker den här människan och hur mår han egentligen och lite sånt där. Och precis som du säger också, det är intressant i sammanhanget ju att Federley är en högt uppsatt politiker, för han måste ju någonstans ha insett att de här grejerna skulle kunna komma fram och att du öppnade upp honom för utpressning av olika slag.
Ja, det är därför säkerhetstjänsterna alltid har haft koll på politiker, framförallt homosexuella, men även sådana som har haft andra utsvävningar för sig. Därför att de just kan bli en säkerhetsfara, därför att de kan utpressas. Och jag tänkte bara att vi skulle prata lite grann om Centerpartiets förvandling från ett bondeförbund till pedofilparti. För det är ju inte bara den här skandalen. Utan i fjol så la Centerpartiets ungdomsförbund fram ett förslag om att man skulle ta bort den så kallade byxmyndighetsåldern. Den är ju 15 år idag och den skulle bort. Och då var det ju någon som hade frågat dem på Twitter, varför vill ni göra det lagligt att ha sex med barn?
Varför vill ni ligga med barn, frågar hon.
Ja.
Jag lägger upp skylten här för er som tittar.
Just det. Ja. Då svarade de då?
Då svarade de, varför vill du att staten ska moralisera kring när människor ska få ligga?
Mm, just det. Alltså staten ska inte ens skydda barnen. Så, för jag menar, det här, det skulle ju vara mumma för pedofilerna. För nu har vi ju det så att om du har sex med någon som är under 15 så räknas det alltid som våld. För att barn kan inte gå med på att ha sex.
Nej, man anses inte kunna vara tillräckligt mogna att lämna samtycke.
Nej, och sen är det ju alltid de som kommer och säger, ja men jag var bara 14 och min pojkvän var också bara 14. Ja, i just de fallen så brukar domstolarna se lite mildare på det. Mm. Om det är en 14-årig flicka och en 16-årig pojke till exempel, så brukar de välja milda straff. Eller inga straff. Här siktar ju naturligtvis människor som förgriper sig på barn.
Ja, och när man är i den här åldern 14, 15, 16 år så är det ju mognadsgraden väldigt olika. En del är väldigt mogna och väldigt utvecklade både psykiskt och fysiskt och så vidare. Men någonstans måste man ju se, man måste ju dra gränsen någonstans. Och då har man väl tyckt att 15 är ett ganska bra snitt för när de flesta är så pass mogna att de åtminstone kan avgöra om de vill göra det här eller inte. Men en som blev jäkligt upprörd över hela den här Federley Gate och Centerpartiets sätt att resonera kring det hela, och inte minst då ungdomsförbundets konstiga hållning vad det gäller sex med minderåriga, det var vår vän Jonas Nilsson. Och han blev faktiskt till och med så pass förbaskad att han ringde upp Centerpartiet och pratade med en kvinna där. Och så här lät det.
Självpartikelslam.
Ja, hej. Jag undrar hur ni ställer er till att ert ungdomsförbund vill avskaffa byxmyndighetsåldern.
Okej, är det här någonting som de har gått ut med nu eller så?
Nej, de gick ut i fjolårets stämma, men det känns som att det aktualiseras nu när ni har politiska företrädare som är sambo med dömda pedofiler.
Nu tycker jag för det första att du drar det hela lite långt med tanke på att det är en enskild person. Det är förfärligt tragiskt, hela historien. Men Centerpartiets ungdomsförbund, de tar ju sina egna beslut. De har ju sina egna stämmor. Det är flera olika ämnen som vi inte tycker likadant i.
Hur utbrett är det i Centerpartiet att man vill avskaffa byxmyndighetsåldern?
Alltså Centerpartiet har inte något beslut på det.
Men ser ni allvarligt på om någon vill avskaffa byxmyndighetsåldern?
Centerpartiets ungdomsförbund, de tar sina egna beslut.
Okay. För det jag funderar som jag tycker är lite märkligt är att ni kan inte prata och samarbeta eller föra en politisk dialog med Sverigedemokraterna. Men ni kan ha ett samarbete med ert ungdomsförbund som vill avskaffa byxmyndighetsåldern. Alltså i praktiken legalisera pedofili. Är det värre att vara Sverigevän än att vara pedofil?
Jag tror inte att vi kommer så långt i den här konversationen faktiskt.
Varför kan du inte svara på det? Är det bara
jag tror inte att om du inte förstår skillnaden i grundvärderingar mellan Sverigedemokraterna och Centerpartiet, då tror inte jag att vi kommer särskilt långt.
Det här är intressant på så många olika vis. Det ena är ju då att hon påstår att det här är ju en enskild händelse och det är en tragisk händelse. Nej, det är ingen tragisk händelse. Federer har hela tiden vetat om att det var en dömd pedofil han lät flytta in hos sig och sin nioåriga dotter.
Hon får det låta som att det var någon olyckshändelse. Ja. Det här ordet tragiskt är väldigt missbrukat överhuvudtaget. Ja. Man använder det ofta i sådana sammanhang där det inte hör hemma. Tragiskt är olyckor och liknande.
Mm. Det här som ingen kanske har kunnat förutse eller förhindra.
Precis. Ja, och sen då att när hon på direkt, det är intressant hur hon hoppar på det här. Jonas frågar ju då, är det värre att vara Sverigevän än att vara pedofil? Och då hoppar hon direkt på det här att fattar inte du skillnaden mellan vår värdegrund eller vad hon nu säger, vår.
Men det är väldigt bra att de säger det. För Centerpartiets värdegrund är alltså att de har inga som helst problem att samarbeta med sitt ungdomsförbund som vill legalisera pedofili. Mm. Men Sverigedemokraternas värdegrund som är kärlek till fosterlandet och att vi ska hålla våra gränser och allt det där, den är fruktansvärd. Så han har ju helt rätt i Jonas när han säger ni tycker alltså det är värre att vara Sverigevän än att vara pedofil. Det är därför hon lägger på luren. Därför att hon fattar att han har fått det.
Ja, det går inte att tolka det hon gör som något annat än ett jakande svar på den frågan. Så att det var ju intressant att få veta det.
Och sen vill jag också säga det, alltså, det är ju intressant, som jag sa innan här, att de gick från bondeförbund till pedofilparti. Hur gick det till? Ja, men de var ju ett parti som var jordnära, det var mycket bönder, det var landsbygden och så. Så helt plötsligt så försvann ju bönderna. På grund av den politik vi har fört liksom. Och då behövde de ju nya väljare. Och då kom ju den här Stureplanscentern där de bytte fullständigt från liksom jordnära människor till transor och du vet alla möjliga som hade märkliga tankar och så. Och vem var en av föregångsfigurerna i Stureplanscentern? Jo! Det var Fredrik Federley och även Löv själv. Mm. Och det är också det med Centerpartiet, att de är typ världens rikaste parti. För de sålde ju sin stora tidningskoncern och fick ett par miljarder tror jag det var. Så några medlemmar behöver de absolut inte. Och jag hoppas ju vid Gud att denna skandalen, dessa skandalerna ska få folk att fatta, eller åtminstone tänka, men vad är Centerpartiet för parti? Så att vi får se deras siffror dala. Vi ska ju inte heller glömma Eskil Erlandsson. Och då tänker jag inte att han tar kvinnor på låren på grund av sin vikingasjuka. Utan det här fullständigt vansinniga förslaget. Eller när han gick upp och försvarade tidelag. Alltså sex med djur. Och liksom veckla in sig i något resonemang. Så här, ja, om någon stryker på något på könsorganen som en hund tycker luktar gott och visslig. Nej, tyst!
Ja, det var så äckligt alltså. Men det är ju liberalism gone wild, om man säger så. Och det, för något år sedan så var ju Liberalernas ungdomsförbund ute och yrade om att de ville legalisera nekrofili.
Ja, just det.
Det är liksom, allting ska vara tillåtet. Hur vansinnigt det än är på något sätt, för att det måste vara upp till individen. Och vadå, liket lider ju inte av det, men du vet.
Mm, jag vet, och det är det som är det intressanta som faktiskt Jonas säger och Anton Stigermark ligger länk här, att det är som att både Centerpartiet och Liberalerna, de gillar, de älskar ju EU och överstatlighet och allting som är väldigt illiberalt. Så som kompensation så måste de bli totalgalet liberala i individualistiska frågor. Och då går det så här långt. Ligger någonting i det?
Absolut. Det tror jag helt klart det kan göra. Nej, men vi lämnar Fredrik Federley åt sitt öde så länge. Det kommer säkert komma mer om det här. Stopp-pressarna har ju tydligt aviserat att vet du mer så hör av dig till oss. Och väldigt mycket av det här bygger uppenbarligen på tips som de har fått. Och de arvoderar ju även tipsarna, så det är klart att det är en liten morot då för att höra av sig. Och sen som sagt så ska man nog inte heller underskatta betydelsen av att Federley nog har en hel del fiender både här och där och folk som stör sig på honom. Och ännu mer nu då när det här har kommit fram. I tisdags i förra veckan så teamade fotbollsgalan. Nu digitalt då såklart i och med coronan. Men det var hindrade inte dem från att göra samma sak som de har gjort vid 11 tidigare tillfällen. Nämligen att ge svensk fotbolls finaste pris, guldbollen, till Zlatan. Zlatan har ju vid de 11 tidigare tillfällena varit, tycker jag, när han har tagit emot guldbollen. Första gången kanske han var lite tacksam sådär. Men han har väl haft den attityden att ja, men det är ju klart jag ska ha den. Jag är ju bäst. Så att, lite så. Vem ska ni annars ge den till? Så. Så att nu fick han då sin 12:e guldboll. Och i samband med det här, det är ju då Aftonbladet som utser guldbollen vinnaren. Och de har ju då förberett sig genom att låtit Erik Niva göra en extremt lång och sjukt hovsam intervju med Zlatan.
Vi ska ju komma ihåg att Zlatan bojkottade ju Aftonbladet under många år. Han vägrade ge dem intervjuer. Så nu när de har kommit in i värmen igen, de skrapar med foten och bockar och bugar och niger.
I inledningen av den här intervjun kan vi läsa: det är som att hela himlen ryms i Zlatan Ibrahimovics ansikte. Att intervjua honom är lite som att se en meteorologkarta uppdateras i realtid, eller för den delen som att befinna sig mitt i ett väderomslag. Du märker när vinden vänder, när temperaturen förändras. Ena stunden svartnar ögonen, börjar skjuta blixtar som känns i både märg och ben. Nästa ögonblick kommer det där smilet, molnen skingras och värmen sänker sig över rummet. Sen smalnar ögonen igen och nästa fråga fryser fast i en isig sorts kylighet.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är sånt pekoral så det liknar
ingenting. Det är ett pekoral, Ingrid. Det har du helt rätt i. Och man kan också ställa frågetecken för Erik Nivas förtjusning i sin egen formuleringskonst. Ja. Du hade aldrig tillåtit det här som chef, att man satt och bredde ut sig på det viset.
Verkligen.
Då hade du varit framme med märkpennor och bara stryk. Ja. Det här hör inte hemma liksom i en text i en tidning.
Nej, okay. Alltså då hade man ju, då hade man ju velat se liksom exempel på det. Och hur kändes det? Alltså, liksom, vad var det som gjorde att, han, att det svartnade för ögonen? Vad sa Zlatan
det? Ja, men det
alltså,
kommer lite i själva artikeln sen. Och där svartnade ögonen. Och där blev han glad igen och sprack upp i ett leende. Så han håller ju det temat. Det gör han ju i och för sig. Men ja, så ni förstår tonen då, va, i den här intervjun. Men nu kommer grejen som väldigt, väldigt många människor har blivit upprörda över. Zlatan sitter alltså än en gång och blåljuger om Malmö FF. Och det har han gjort vid flera tidigare tillfällen. Han började göra det för 2-3 år sedan någonting.
Mm. Mm.
Innan det har det aldrig hört ett knyst om de här sakerna. Men jag ska citera vad han säger nu i det här fallet. Glöm inte nu, i Malmö var jag inte välkommen. I Malmö var jag sist in i A-laget. I Malmö blev jag blåst på min första deal på flera miljoner. Om jag inte hade lyckats i min karriär hade de miljonerna kanske varit viktiga för mig. Där jag var sist att vara med, en i gänget som man kallade det kollektiva. Varför? För att jag var annorlunda. För att jag inte var välkommen. För att jag inte passade in. Och ändå ville jag göra det här för Malmö. Jag valde att göra det. Att ge tillbaka till Malmö under alla åren. Trots allt jag gått igenom. Jag gjorde det ändå för att jag ville göra det.
Och då är min fråga. Vad har Zlatan gjort för Malmö? Alltså förutom att Malmö såg till att han kunde utvecklas som fotbollsspelare. Och så var det möjligen så att den där första försäljningen till Ajax, att han fick lite för lite där. Men det var ju en förhandlingsfråga. Han kunde ju ha skaffat en agent och så hade det kanske gått bättre. Men vad har han mer gjort än att ha slagit igenom i Malmö? Kan du påminna dig? Har han skänkt... miljoner till Malmö stadion, till arenan. Har han talat väl om Malmö FF? Har han gratulerat i olika vinster? Vad är det han tycker att han har gjort? Mm. Alltså, det handlar väl, tror jag, om att varje gång han har sålt så har det gått pengar till Malmö. Men det är ju inte för att han vill skicka pengar till Malmö. Det är ju så reglerna ser ut.
Precis, så det är ju inte han personligen, utan det är ju pengar som har kommit in, precis som du säger, sådana här transferpengar som kommer in varje gång han, absolut, så är det ju. Och det kan mycket väl ha en poäng i att han inte fick en jättebra deal, den här första försäljningen till Ajax. Han skriver om det i sin bok och är då, han har varit sur i alla år och tyckt att Hasseborg blåste honom och sådär, och att det var en väldigt bra deal för Malmö FF, men en dålig för honom själv. Fine. Men det här andra, att han nu sitter och baktalar klubben Malmö FF och staden Malmö, det började han som sagt med för bara några år sedan. Vad jag minns, det var ett tag sedan jag läste hans bok, eller rättare sagt David Lagercrantz bok om Zlatan. Men vad jag minns så står det ingenting i den här boken om att han skulle ha varit diskriminerad eller på något sätt förfördelad på grund av sin härkomst.
Nej.
Och jag som är uppvuxen i Malmö kan ju säga att Malmö har under alla år... Zlatan är lite yngre än jag, men alltså redan när jag växte upp och jag gick på en av de tuffare skolorna, alltså Filonskolan, där vi hade chilenare, vi hade juggar, naturligtvis massor med juggar. Det har alltid funnits mycket jugoslaver i Malmö, eller åtminstone sedan 50-talet. Vi hade lite alla möjliga asiater och sånt. Det var ingen som brydde sig, Ingrid. Det är möjligt att det nu är ett hårdare klimat i Malmö. Det är jag säker på att det är, för att situationen är som den är nu. Men då var de så... De var tillräckligt många för att ingen skulle tycka att det var konstigt eller exotiskt. Men de var tillräckligt få för att det inte skulle vara störande.
Mm,
är du med på hur jag tänker?
Ja, och då är ju frågan. Varför har Zlatan gått från att vara kaxiga Zlatan till att bli offret Zlatan? Det passar inte riktigt i hans... karaktär, tycker jag. Och då fick jag en sån, du vet, vi har ju noterat vissa bilder, vissa uttalanden, vissa Twitter han har skrivit och sådär. Kan det vara så att han har sålt sin själ till djävulen och nu tvingas betala genom att vara politiskt korrekt och att framställa sig själv som ett offer?
Man blir ju konspiratorisk, för var kom detta ifrån helt plötsligt, out of the blue, för några år sedan, när han aldrig har andats ett ord om det tidigare. När det finns, han skriver ingenting om det i sin bok som sagt, då, det finns 3 stycken filmer, blådårarfilmer, dokumentärfilmer om Malmö FF där Zlatan är med. Där man tydligt och klart ser att Malmö FF försöker hjälpa honom på olika sätt och att han är ganska strulig, men du vet, alltså klubben försöker på olika sätt ja, styra upp honom.
Var han inte dessutom våldsam? Han slog ner liksom kamrater och lagkamrater och så.
Ja, det jag vet är att han skolkade mycket från skolan, han stod cyklar, han höll på med sådana lite små brottslighet, han var allmänt stökig, han var odisciplinerad på olika sätt. Och i den första Blådårfilmen så ser man hur Hasse Borg tar in Yxel Osmanowski, som väl hade turkisk bakgrund då, för att liksom prata blatte till blatte sådär med Zlatan. Och Yxel var ju en väldigt välkammad, välanpassad utlänning liksom. Så jag tror att Malmö FFs tanke var att ge Zlatan en förebild där, att du behöver inte ha det här stökiga Balkan-beteendet, utan du kollar här liksom, så här kan man också vara. Ja, alltså vad det gäller, du tänker nu Illuminati och liknande och globalisterna, kabalen och de här, att när de får klona i en så är det ofta så, påstås det, att man tvingas utföra olika förnedringsritualer offentligt för att de ska försäkra sig om ens lojalitet. Vem vet, hans konstiga uttalanden, bilder och så vidare har pekat lite i den riktningen. Han har tagit kusliga bilder som ser väldigt sataniska ut. Och
skrivit hälften gud, hälften djävul.
I was born out of darkness, skrev han till någon bild. Mm. In the darkness eller ja, någonting sånt där.
Och grejen är ju också den att han kommer ju på något sätt undan med detta. Nu är ju inte det så där väldigt förnedrande för honom, eftersom han är så stor fortfarande. Så är det ju... Och det är också därför det är så falskt liksom. För att varför ska han sitta och måla om det? Han har ju världens bästa karriär. Han badar i pengar. Så vad är det som gör att han hela tiden måste göra det? Ja, men som sagt, det som är obehagligt i allt detta, det är också att journalisterna aldrig säger, ja men alltså du skriver inte någonting om det här i din bok.
Mm.
Och jag har ju sett Blådåra-filmerna, där framstår det ju som om Malmö gjorde allt och mer därtill för att du skulle kunna utvecklas till en disciplinerad fotbollsspelare. Men vi vet ju, det var ju någon annan som var lika bra som han.
Mm.
Som, jag vet inte, han började liksom dricka eller något.
Tony Flygare, eller?
Just det, så att det hade ju kunnat gå den vägen för Zlatan också.
Mm.
Men de gör inte det. Och vad kan då detta bero på, Maria? Varför är dessa Stockholmsjournalister så glada av att skriva illa om Malmö FF?
Det här är ju verkligen, tar sig tacksamt emot av Stockholmsjournalisterna. Mm. För att dels så får de lov att utgjuta sig, de får lov att liksom spä på den här bilden av att vi lever i ett fruktansvärt hemskt rasistiskt samhälle. Där till och med en som begåvad och hyvens kille som Zlatan blir illa behandlad. Det är det ena benet i det andra av det hela. Och det andra benet tror jag är att de missar aldrig en chans att sparka på Skåne i allmänhet och Malmö i synnerhet. Och det har ju flera anledningar. Dels är det att de kan inte med i skåningar för att vi är så himla bråkiga och kör vårt eget race och skiter i vad de tycker. Vi skiter i deras Stockholm och allt vad det nu är liksom.
Ja, framförallt så beundrar vi inte Stockholm och stockholmare.
Nej, därmed är det inte sagt att vi föraktar någon.
Nej,
absolut heller, om någon
inte. Det är vår huvudstad också.
Ja,
1658.
Absolut. Men vi är inte så upptagna av Stockholm som... Nej. De själva är, och kanske göteborgare i någon mån liksom, det är ju den här eviga striden de emellan. Vi har ju vår huvudstad liksom lite mer i Köpenhamn, eller vår fokus om man säger så. Vi bryr oss inte så jättemycket om vad de gör och inte gör. Och sen är det då de här gamla fördomarna om skåningar som riktigt dryga rasistäckel. Som de kan odla, och det är många som har gjort det genom åren, och Sven-Olle Olsson i Sjöbo som drev igenom en folkomröstning om invandring.
Så mycket hat han fick utstå, alltså det de skrev om honom, det var fullständigt fruktansvärt, till och med högt uppsatta politiker.
Mm.
Och det är någonting med skåningars, alltså det här, vi är ju oss själva nog som man säger, att vi är inte imponerade bara för att någonting kommer från Stockholm. Och vi har fullt upp med vårt eget. Och det kan de inte li. De kan inte stå ut med det.
Så är det. Och sen är det ju naturligtvis också så att det är extra irriterande. För att Malmö FF är Sveriges mest framgångsrika klubb genom tiderna. Och den vill man ju komma åt. Och jag tror att de känner Nu tog vi ju guld igen för 81:e gången liksom, och jag tror att de känner en frustration över att de anar att det kommer att bli svårt att komma åt Malmö så länge det ser ut som det gör nu. Det är den rikaste klubben med liksom, ja, med en väldigt bra organisation och så vidare. Så det kommer att bli väldigt svårt för de andra allsvenska lagen att komma i kapp och hämta in det försprånget som Malmö har. Mm. Och det är frustrerande för dem. Så det finns ett sånt ben i detta också. Men jag måste bara, innan vi knyter ihop det, så måste jag även citera Simon Bank från Aftonbladet, som väl är deras sportchef, va?
Jag vet inte.
Eller hur är det? Han är högt uppsatt i alla fall, och det är ju, han är ju, sitter i guldbollen, juryn. Även han passade på att skriva av sig då kring det här, hur hemskt Zlatan har blivit behandlad. Och det, man ska komma ihåg också att han har inte bara kräkt på Malmö FF utan även på Jan Andersson, förbundskaptenen, och på svenska landslaget, som han nu säger sig vilja göra comeback i, vilket gjorde att Janne slängde sig på ett plan till Italien med en gång för att prata med Zlatan, vilket jag tycker var fel, men det förstår för honom. Så här skriver då Simon Bank om allt det här hemska som har sagts. Det som har sagts och skrivits går inte att ta tillbaka. Det är fullt möjligt att tycka att Zlatan gick åt helvete för långt när han målade ut förbundskaptenen som fördomsstyrd, och samtidigt förstå varför han gör så. Han har levt genom fördomarna. Själv kände jag igen allt från samma sorts debatt i Frankrike med Zlatan som eko från rapparen Booba. The champ is here, fuck you, fuck La France, fuck Dominic. Från Anelka eller Benzema eller någon av alla som tröttnat på att en viss sorts fransmän måste visa pass när de åker in till centrum. När Ibrahimovic sprayade med sin ord Kalashnikov var det många som ville be honom hålla käft. Själv vill jag be honom prata, och håll i dig nu alltså. Jag ville be honom utveckla, förklara, ge sin syn på ett land där en viss sorts svenska får byta varor utan kvitto på H&M medan andra får vända i dörren. Zlatan har aldrig gått in i ett rum utan att leta efter faror och motståndare. Han har vant sig vid att krossa dem.
Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det, förutom att detta är pinsamt och fjäskigt och lögnaktigt. Mm. Vadå? För de som inte är svenska, de får inte ens gå in på H&M alltså.
Nej, det är konstigt.
De får vända i dörren.
Mm. Ja, men det är väl Aschbergs
fråga. Ja, men jag vet. Vadå vända i dörren? Ja, det var det att de... Ja, strunt samma. Det är en så löjlig grej. Men att Zlatan aldrig har gått in i ett rum utan att leta efter faror och motstånd. Det är ju en fruktansvärd lögn. Läs bara hans bok. Han är helt övertygad om att han är störst, bäst och vackrast i hela världshistorien.
Det
är han. Har gått, hon är det svenska, de kommer att slå mig.
Ja, det är så urbota fånigt. Så att det liknar ingenting. Och jag ska bara tillfoga det också, att efter guldbollen-vinsten då så twittrade Malmö FF bland annat och tackade, eller gratulerade Zlatan, och tyckte, och tjugofadritarna sa, och det var väldigt många Malmö-fans som blev förbannade över det och tyckte att, vadå, vi skiter väl i den idioten, vad ska vi gratulera honom för, han bara pissar ju på oss hela tiden. Och jag råkade då läsa på Facebook, en god vän som är pensionerad sportjournalist, hade en lång tråd om hela den här Zlatan Gate, och han skrev så här: Zlatan sågar ännu en gång Malmö FF, denna gång i en intervju i Aftonbladet. Trist att läsa, Malmö FF kommer fortsätta dominera svensk fotboll. Det kommer naturligtvis att göra Zlatan ännu mer bitter. Och så är det någon som skriver: hur mycket pengar har Malmö FF tjänat på Zlatan genom åren? Och så är det någon annan som svarar: hur mycket pengar har Zlatan tjänat på att MFF plockade upp honom ur renstenen och gav honom chansen istället för att ruttna bort som cykeltjuvande ligist i NBI eller Balkan? Och den här människan fortsätter då i nästa inlägg och berättar att han har suttit i MFF supportstyrelse, så han har träffat Zlatan vid flera tillfällen och känner till liksom stämningen, turerna och så vidare. Och jag vet en del som aldrig hade kommit fram, har kommit fram om hur Malmö FF ställde upp och agerade i hans fall. Så att Malmö FF skulle ha behandlat honom som skit när han var sist in, att han var sist in och så vidare, är en efterfabrikation, efterkonstruktion menar han, som passar Zlatan idag. Hur Malmö agerade vid övergången har jag emellertid ingen aning om. Okej, då har vi alltså ett ögonvittne som intygar att det här är bara trams, bullshit och dumheter.
Ja. Nej, nu orkar jag inte prata om Zlatan mer. Jag vill bara säga att den där statyn står fortfarande i något förråd. De har inte hittat någon plats för den ännu. Nej.
Det finns ingen plats för den statyn i Malmö. Det kan jag nästan garantera dig.
Ja. Nu ska vi då ge oss på mot dessa våra svagaste. Var också en rubrik vi hade när vi diskuterade att vi ville prata om det här. Och det började ju med att vi såg en fruktansvärd artikel på Sveriges Television. Det var något inslag de har haft. Jag vet inte om det är Uppdrag granskning eller vad det är. Men de har alltså granskat de här HVB-hemmen, hem för vård och boende. Och bland annat så kan man då, får man då veta där att där har förekommit prostitution och arrangerade slagsmål. Där personalen har alltså tvingat pojkarna där att slåss med varandra. Och så har de väl haft vadslagning och vad det är.
Det är lite doft av Jan Guillous ondskan.
Ja.
Och det är ju, där var det ju dock inte personalen som deltog, utan det var penalism elever emellan. Så att det här är ju liksom på en annan nivå. Nej, det är SVT Nyheter, Ingrid, som har gjort den här granskningen. Och det är som sagt, det är över 1000 HVB-hem det finns 1000 HVB-hem i Sverige som förra året fick en femtedel. Herregud, jag kan inte prata. Det finns 1000 HVB-hem i Sverige och förra året fick alltså en femtedel av hemmen kritik hos IVO. Och det är ju rätt mycket alltså.
Ja, sannoliken. Och då ska vi komma ihåg att vilka är det som bor där? Ja, men det är ju barn som har farit illa. Som kommer från hem med missbruk och våld och sexövergrepp. Det kan vara alla möjliga saker. De är de absolut mest sårbara barnen vi har. Och de hamnar då på ställen som är rena, ja, vad ska man säga, ungdomsbrottsutbildande. Och dessutom så far de illa där för att personalen inte verkar vara av det rätta virket, om man säger så.
Nej, och dessutom så är det ju så att på de här HVB-hemmen har man slängt in ett antal tusentals ensamkommande så kallat också i mixen, va?
Ja.
Och vilka de är och deras ålder och bakgrund och så vidare, det är det ju ingen som vet. Så att man mixar då sådana här påstått ensamkommande ungdomar med barn och ungdomar som har verkliga psykiska problem och missbruksproblem och problem hemma av olika slag. Det kan man ju lätt föreställa sig hur katastrofalt det kan se ut i verkligheten. Din vän, höll jag på att säga, du känner inte honom, men han är en kristen trosfrände.
Ja, och jag har en vän som känner Sebbe Stax.
Sebbe Stax, Sebastian Staxet, ja.
Ja, och som ju då först var liksom kriminell och tung drogmissbrukare, skrev hemska låtar om att han ville döda Jimmy. Och sen blev han då frälst och bytte livsstil fullständigt och han är ju nu en väldigt populär predikant och han har just engagerat sig för de här ungdomarna. Bland annat så har han besökt flera SIS-hem. Det är ju snäppet över, det är alltså Statens institutionsstyrelse som har hem dit då liksom kriminella kommer eller de som inte helt enkelt kan vara kvar på ett sånt här HVB-hem. Och han har väl planer, om jag har förstått det rätt, på att själv försöka starta något slags hem där han ska hjälpa de här ungdomarna, bland annat genom att låta dem lära känna Jesus.
Ja, och Uppdrag granskning har ju faktiskt redan tagit upp Sebbes verksamhet. De följde en ung tjej som heter Sanne, hon som leder både drogmissbruk och psykisk ohälsa och hemlöshet. Det var alldeles två helt förfärliga reportage, men i reportage nummer två så hade ju situationen ljusnat väldigt mycket tack vare Sebbe och hans organisation då, och hans, att han hade hjälpt henne så mycket, och även alla de här andra människorna som är engagerade. För att ofta är det ju så att om man har dubbla diagnoser så får man ingen hjälp alls därför att man faller mellan stolar.
Ja. Yeah.
Mycket hemskt, men det finns ett litet ljus i mörkret. Det är som vanligt, så är det liksom privata initiativ som får steppa in när staten fullständigt fallerar. Men det kommer ju däremot.
Och jag hörde, jag har inte sett siffran själv så jag kan inte svära på att det stämmer. Men de barnen som hamnar på SIS-hem, de har en medellivslängd på 26 år.
Ja. Vår vän Julia Caesar har också tagit upp det här, hur man behandlar samhällets svagaste i sin senaste krönika, och där fokuserar hon på coronapandemin och de äldre. Och hon konstaterar ju då att det här med allas lika värde, det är bara en helt tom floskel som inte har någon som helst bäring eller betydelse. Absolut. I verkligheten.
Absolut, det handlar ju bara om att få svenskar att acceptera att våra skattepengar inte ska gå till oss själva, utan gärna det ska kastas ut en massa i bistånd, och det ska ges till folk som kommer hit som inte har arbetat en enda dag, inte vill arbeta. Och då är det allas lika värde. Men när det kommer till hur vi behandlar våra svaga, barnen, ungdomarna och de gamla, så där gäller inget allas lika värde. Allas lika död kanske för gamlingarna på ålderdomshemmen.
Det är ju för att det inte finns några godhetspoäng att plocka där. Mm. De här människorna som vi ibland kallar egohumanister, de är liksom inte intresserade av att hjälpa någon i realiteten. Det är inte själva det som är deras syfte, utan det handlar om hur mycket kan detta lyfta mig, spegla mig som god, fördomsfri och så vidare. Det finns inga poäng att ta på de här, på de gamla och på liksom svenska psykisk ohälsa, människor och barn och ungdomar med missbruksproblematik och så vidare. Så där får vi svart på vitt, och nu har jag även Tyskland via tidningen Der Spiegel konstaterat att Sverige bjöd in döden. Ja. Riktar mycket skarp kritik mot Sverige.
Och Der Spiegel är inte vilken liten tidning som helst, utan det är ett av de mest respekterade magasinen i Europa. Och de har då granskat hanteringen av Sveriges coronastrategi och hur man lät de gamla dö utan att ge dem någon som helst vård. Tvärtom avlivade man dem genom att ge dem morfin. Och hur det påverkar Sverigebilden kan man ju fråga sig. Och det har då dessutom, det har varit en presskonferens där Markus Söder, som är Bayerns ministerpresident och kanske nästa förbundskansler, han fördömde Sveriges hantering. Ja. Och på presskonferensen medverkade även förbundskansler Angela Merkel. Och hon var tydligen så upprörd så hon knappt kunde prata och virrade in sig i olika resonemang.
Det är ju...
Och nu tänker jag på den där, du vet, groteska sketchen med Löfven och Merkel. Frau Merkel, la la la, där de ringer.
Det har jag sett, tror jag.
Va? Och det är ju fantastiskt.
Ja, det får vi kolla upp.
Men, så de kanske inte är så såta vänner längre. För att det här verkar som att det har gjort tyskarna väldigt chockerade. Nu ska vi ju komma ihåg det, att tyskar har en väldigt romantiserad bild av Sverige. Tänk på alla de här Inga Lindström-filmerna som alltid utspelar sig i en idyll med sol och bad och hav och båtar. Ja, precis. Och det är liksom midsommarfester och så. Att Sverige, detta land de beundrar så, behandlar sina gamla som boskap och bara avlivar det. Ungefär som Mette Frederiksen avlivade alla Danmarks minkar, så kan man ju säga att Löfven avlivade en stor del av Sveriges alltså äldre som Tegnell kallade dem.
Ja, det är så vidrigt, det är så räligt som vi säger i Skåne, så att det, och jag tror en anledning till att det inte har blivit mer hullabaloo i Sverige, det är så svenskarna avtrubbade i största allmänhet, men det är också det att hela grejen är så sjuk så det går inte riktigt att ta in det.
Nej.
Var 6-7 tusen döda liksom. Var...
Nej, men så kan det inte vara. Det här är ju Sverige. Alltså jag menar, alltså folk säger ofta så här. Men tänk på att svenskarna de är dumma, och då är det de själva som har röstat på detta. Nej, det handlar inte om att svenskar är dumma. Det är att vi har den här enorma tilliten till varandra och till staten. Och kan helt enkelt inte föreställa oss att det finns politiker som ljuger oss rakt upp i ansiktet och som kan tänka så här: ja, men de ska ju ändå dö, skit i det. Och det är först den dagen svenskarna i stora, i liksom miljoner, sväljer detta otäcka röda piller som vi kan få en verklig förändring till stånd.
Mm. Mm. Någonting som jag aldrig tror kommer att förändras, det är vänstern eller godhetsapostlarna eller vad vi nu ska kalla dem, deras stora förakt och rent av hat mot människor som är lite annorlunda.
Mm.
Och man kan vara annorlunda på olika sätt. Man kan vara annorlunda genom att man inte tycker som de tycker. Det räcker ganska långt för att de ska liksom explodera i hat.
Mm.
Man kan också vara en lite udda kille som Gustav Damm,
mm,
som ju blev känd för några år sedan som 15-åring. Då han, Expressen hade ett reportage om att han hade valt att med sin moped patrullera runt i norra Stockholm och spana efter brottslingar och se om han kunde hjälpa någon. Och sådär. Han har flera poliser i släkten och ja, det var liksom hans ambition och intresse och på olika sätt hjälpa folk. Där skulle man kunna tycka eller tro att det var fullständigt okontroversiellt. Att någon, hur skulle någon kunna ha invändningar mot det här?
Nej, det är en hjärtevärmare. Man
visst
blir ju, man blir alldeles varm i hela kroppen. Vilken kille liksom.
Visst, och ni ser ju Gustav där med sin moped där på Daniels bild som vi har idag som huvudbild. Va? Så såg det ut. Men jo, de här godhetsmänniskorna, de lyckades faktiskt, vad ska vi säga, krävera i hat och förakt på Twitter mot Gustav. Moa, vad är det hon heter nu?
Wallin
är en människa som jobbar på Sveriges Radio. Hon skrev, landets töntigaste person äntligen funnen. Alex Schulman gillade bland annat och en del andra sådana här häftiga Stockholms innerstad mediemänniskor tyckte att vad coolt att göra, jag tryck till den dumme, du är så den stilen. Men det ska sägas också att de fick väldigt mycket mothugg från alla möjliga håll och kanter, från människor som tyckte, vad är det för fel på er?
Ja.
Och
när vi liksom pratade om detta innan så sa vi så här, vad är det som har hänt? Vart har kärleken tagit vägen i Sverige? Mm. Och så sa du, ja men jag känner igen det, det är mobbare. Det är så mobbare alltid har agerat. Alltså det som driver dem, det är ju att de själva är svaga. Och för att inte visa det så trampar de på dem som de uppfattar som ännu svagare.
Mm.
Och ska därmed stiga upp till någon slags, ja, där de inte kan kommas åt.
De är livrädda, Ingrid, för det de betraktar som svaghet. Och det här, just människor som är lite annorlunda, de är livrädda för att bli sammanblandade med dem. Därför att, och vara okola på olika sätt. Man måste på, till varje pris visa att ja, en sån tunt är inte jag, men titta på han där. Vilket han gör ju fel och sådär va.
Mm. Och sen liksom, det jag kom fram till då, det är ju att ja, men, alltså, mobbare har ju alltid funnits.
Mm.
Men skillnaden nu är att nu sitter de på upphöjda positioner. Vi har satt dem där, eller vi och vi, men systemet, alltså PK-systemet har placerat mobbarna på sådana positioner att de kan liksom vräka ut sitt förakt mot svaga människor.
Precis, exakt. Precis så är det. Det här var liksom inte egenskaper som belönades förr i världen, att man var en mobbare och ett svin, men det gör det nu. Och då ska jag bara säga innan vi lämnar Gustav att Johan Forssell, som ju är Moderaternas rättspolitiska talesperson, skrev häromdagen om Gustav på Twitter och kom med den goda nyheten då via Aftonbladet att Gustav har nu, han är 18 år nu och han har fått en bil. Han och hans vänner som håller på med de här privatspaningarna som de åker runt och patrullerar i. Han hjälpte häromdagen en ung tjej från att dö i en överdos.
Ja.
Och då skriver Johan, svårt att glömma dessa Twitter-mobbare som hade skrattfest om Gustav i Täby, fastnar skrattet i halsen nu. Och han tillägger sen, Gustav är en hjälte, ingen kan göra allt för att vi ska få ett tryggare Sverige, men de allra flesta kan i alla fall göra något. Vad som Gustav. Och det här är naturligtvis också en grej som triggar vänstern, att det behövs sådana människor som Gustav idag i samhället.
Ja. För det ska ju inte pratas om. Men du, jag vill bara säga också väldigt kort att vill man göra någonting för att hjälpa eller om man själv behöver hjälp så ska man besöka blågulakorset.se, alltså blågulakorset.se. Det är en nystartad organisation som liksom vänder sig till människor som har hamnat mellan stolarna. Hemlösa, brottsoffer, politiskt förföljda, fattiga barnfamiljer och utsatta äldre. Vi lägger länken här och man kan till och med söka hjälp där fall man behöver det. Så att jag tycker det är ett väldigt fint initiativ.
Absolut. Innan vi knyter ihop den här säcken och hoppar in i lite Trump och presidentval så vill vi bara visa ett litet kort klipp där Henrik Jönsson faktiskt sätter lite fingret på hur vänstern jobbar, deras utfrysningsmetoder som de använder sig av.
Ronden, dåvarande vänsterpartiledaren Lars Ohlys nu daterade avståndsmarkering då han vägrade låta sig sminkas i samma låg som Jimmy Åkesson.
Jimmy Åkesson sitter också och sminkas.
Ja,
via Ali Esbatis uppmaning till att våga vägra ta debatten till aktivisten Britt Stakstons uppmaning till strategisk tystnad har en förnekelsekultur vuxit fram inom vänstern med förhoppningen att den samtid som man varken förstår eller längre är relevant i på något sätt ska försvinna om man bara ignorerar den. Att som Göran Greider, Janne Josefsson eller Peter Bolodarski då plötsligt medverka i samtidskulturens verklighet spräcker den puristiska illusionen. Som när musiken tar slut och lamporna tänds på en nattklubb klockan 4 på morgonen. Och de enda kvarvarande möjligheterna är antingen en risig efterfest med fulladd ihop med 4 kroppsbyggande speditionsentreprenörer från Balkan eller prospektet att gå hem ensam, käka en kebab och mota bakfyllan med självbefläckelse. Det har nu gått 20 år sedan ljuset tändes över den svenska vänsterns mediehegemoni och ett faktum står obestridligen klart. Utan vänsterns isolationistiska fantasyvärld hade de nya medierna aldrig fått den betydelse och det genomslag som de nu fått i Sverige.
Så är det. Det får vi väl tacka dem för på ett sätt.
Ja, det får vi göra och jag vill avsluta det här blocket med ett litet, att Henrik faktiskt kommer med ett litet vitt piller här. Det finns ju en silver lining, nämligen att vänstern, om de inte redan har gjort det så är de på god väg att göra sig själva fullständigt irrelevanta.
Mm. Det ser vi fram emot.
Så det tackar vi för. Nu äntligen kommer vi till din favorit Trump och utvecklingen i presidentvalet. Och det var ju så här att i fredag så spelade vi upp ett litet klipp och det var ju då Twitterprofilen Cat Turd som sjöng en liten låt och
dansade och Sidney Powell spelade trummor.
Nu har vi tack vare uppmärksamma lyssnare och tittare fått reda på ursprunget till den här melodin och det kommer här.
Jag ska aldrig mera säga att finska är ett fult språk. Nej, det här är ju, det är väldigt alltså. Fint att sjunga på ja, alltså. Ja. Och jag blir så glad när jag ser detta och jag får lust att utbrista heja Sami.
Absolut, det är alltså Evan Polka ja. Som vi hörde, Evas Polka. Skithäftigt, tack snälla alla ni som grävde fram det här åt oss, det var ju jättekul att se. Men du, vad händer nu med själva kampanjen med Trumps team, med valfusket, vad händer Ingrid?
Ja, om man läser Aftonbladet och de andra mainstream-medierna så kan man, då vet man att Trump han sitter och surar och skäller och kastar saker omkring sig för nu är allt kört. Men så är inte fallet. Det har kommit många nya intressanta saker. FBI har nu äntligen bestämt sig för att undersöka om valfusk har förekommit i stor skala. Mm. Vi har också Pennsylvania är staten där allting kommer att hända. Det är den absolut viktigaste staten nu. Det är så de 20 röster.
Elektorsröster.
Ja. Och det är ju den 14 december. Visst är det lite roligt att vår rättegång var den 2 december och så var valet den 3 december. Och nu är det vår dom den 14 december och elektorskollegiet samlas.
Ja, du menar att åklagaren har deadline då för att överklaga?
Ja, för överklagandet. Ja, förlåt.
Ja, domen har vi redan fått.
Ja, domen har vi fått, tack och lov för det. Den 14 december händer det spännande saker så att säga. Men då är det så att i Pennsylvania där man hade den här hearingen som vi pratade om i fredags. Där Rudy Giuliani och hans kollega Jenna Ellis och deras vittnen pratade inför den lagstiftande församlingen. Nu har han som är högsta hönset där, han är senator. Republikan. Han har läst konstitutionen och förstått att det här med att guvernören bestämmer vilka som ska skickas till elektorskollegiet och säger så här, ja det var demokraterna som vann, då ska det vara 20 demokrater som åker dit och röstar och så. Va? Mm. Det är bara en praxis som har utvecklats. Enligt konstitutionen är det den lagstiftande församlingen i Pennsylvania. Det är det enda som nämns i konstitutionen att det är de som har rätt att utse elektorerna. Och han har nu den här senatorn, Doug Marciano eller något sånt heter han, bestämt att detta ska de nu göra. Och då kan det leda till att de bestämmer att de ska skicka 20 republikaner. Eller så kanske de säger, nej vi kan inte skicka några därför att det här valet är inte klart. Vi måste reda ut det här fusket. Mm. Hur som helst så sjunker då Joe Bidens tal under 270. Och då kan inte, som jag förstår det, elektorerna väljas. Ja, de kan inte rösta då.
Nej.
Och då har vi det här som jag har pratat om innan. Att då går ärendet upp till Supreme Court som då kommer att bestämma att nu är det representanthuset. Jag sa fel i fredags, jag sa senaten. Det är representanthuset som ska rösta på presidenten. Och då får varje delstat en röst. Och då vinner Trump för han har 26 delstater och Biden har 23.
Ska vi se ett litet kort klipp med Jenna Ellis när hon, som är en av Trumps advokater och hon förklarar. Det här är vad som gäller i Pennsylvania.
Yep. And that is that the Pennsylvania legislature in both the House and the Senate have issued a statement saying that they are going to introduce resolutions in the House and the Senate to take back their Article 2, Section 1.2 constitutionally delegated authority and take back from these corrupt election officials the right to be able to put forward their delegates in Pennsylvania in the manner that the legislature authorizes. And so this is a huge thing that came out of the hearing where they heard all of the evidence that we had of corruption. They heard from these witnesses, they heard what more we have. And so the Pennsylvania State Legislature is moving on this and we are very, very proud of their courage.
All right, so they say they can do this with a joint resolution because one of the at least challenges in Pennsylvania, you got a Democratic governor there who could stop a law passed. They say they can do it with a joint resolution. My guess is that's going to end up in a legal case as well. How do you see this playing out?
Right. So under the Constitution, in Article 2, Section 1.2, the governor is not mentioned, nor is any other elected official. The sole power to determine the manner in which the Electoral College delegates are appointed is vested solely with the state legislature. So these resolutions do not need to be approved by the governor. He has nothing to do with it. This is all about the state legislature. And that's why the state legislature is moving on these resolutions. And they'll be moving very quickly. And this is why, for all of the people out there making fun of these hearings, this was the opportunity when we first went to court that we asked for, is to be able to present an evidentiary hearing so that the judicial branch could tell the legislature to do their job. We're very grateful that the Pennsylvania state legislature doesn't need a court order to do their job. They're doing it by themselves, and they're doing it under their constitutionally delegated authority. They're moving on this, and this is exactly what the provision of the Constitution provides for, and this is exactly what it was intended to do, is to make sure that corruption in elections does not get through without oversight of the legislature. So they are not going to allow this corruption to continue.
Det som är så intressant som hon säger här, det är ju att via den här hearingen så har den lagstiftande församlingen förstått att det är bara de som enligt konstitutionen har rätt att utse elektorerna. Så tidigare så har man gått till domstolen för att få en court order, alltså ett domstolsbeslut, att förklara för lagstiftarna att det är de som ska göra det. Nu har de ju gått liksom bakvägen. De behöver inga domstolar, utan de här lagstiftarna har själva förstått att det är de som äger rätt att utse elektorerna.
Mm. Mycket intressant att det har liksom framkommit. Uppenbarligen har ju inte folk riktigt varit medvetna om detta. Det har varit en annan praxis tidigare som väl Jenna Ellis är inne på här, eller som man pratar om att, ja, men guvernören liksom. Men det är själva verket inte, det är inte det som står i konstitutionen.
Nej, och eftersom nu de har en demokratisk guvernör riksdagen så att säga styrs utav republikaner, så var det ju här väldigt viktigt att Jenna Ellis kan sin konstitution. Och jag ska bara slänga in väldigt kort också att i Pennsylvania utspelas också ett annat drama, nämligen att en domare i Pennsylvania har sagt att det här enorma utökningen av mail-in ballots är inte konstitutionell. Nej. Så den har också gått emot lagen, och man skulle i så fall, om man skulle göra det som man gjorde, så skulle båda partierna vara överens om att det var detta. Nej, demokraterna drev igenom det med hjälp av guvernören. Och det här målet, säger Duran-killarna, kommer definitivt att hamna i Supreme Court. Och om det, de säger det var emot konstitutionen att utöka mail-in ballots på det här sättet, då rasar ju stat efter stat, och får de göra om sina val. Så det här är inte kört.
Det är rafflande, och vi kan konstatera att Trump spelar 5D chess, brukar man säga. Det var ingen tillfällighet att han utsåg Amy Coney Barrett, som är en väldigt, väldigt tuff konstitutionsanhängare, precis innan valet. Mycket framsynt, och ingen tillfällighet såklart.
Nej, och det var naturligtvis därför också demokraterna blev så hysteriska över det, för de förstod också att det här med stor sannolikhet skulle sluta i Supreme Court.
Ja.
Ja, så hang in there. Deppa inte ihop trots att alla mainstream media påstår att det är kört för Trump. Det är det inte.
Nej, och tänk er så roligt det hade varit om de tvingas pudla. Tänk om de lyckas. Alltså bara, ni kan ju roa er med, om ni känner er deppiga och nere, liksom, kan ni ju roa er med att liksom fantisera om vad mainstream-medierna och alla tykonomer, hur de ska krumbukta sig och bete sig om Trump lyckas vända på det här.
Ja.
Bara tanken är ju mycket, mycket tilltalande.
Och jag menar, de kan ju säga då, nu är han, det är han som har lurats, han har fuskat sig till det här nu, för egentligen var det Biden och sådär. Men om han nu klarar sig kvar, då kommer det att sluta med, jag skulle gissa, typ Nürnberg-rättegångar. Då ska människor ställas till svars för landsförräderi, för det är precis det de har gjort.
Ja, det har ju som sagt, vad vi pratade om det i fredags, att Alexander Makouris i Duran som själv jurist sa det. Och lyckas de bevisa allt det här? Han menar på att han betvivlar inte att det är sant. Mm. Men det handlar ju om, som jurist måste man hela tiden tänka, kan man bevisa det?
Mm.
Och lyckas de med det så jämför han det med liksom den politiska motsvarigheten till en atombomb, kallar han det.
Ja.
Så att ja, det ska bli spännande att fortsätta följa utvecklingen här.
Jag såg någon som skrev att nja, du vet att Biden har ju stukat foten, eller om han har brutit den eller någonting.
Han hade bristningar i själva benen. Han är ju
någon på Twitter som skrev: jag roar mig med att tänka att det egentligen är den fotboja han har.
Inte än, men nej, det kommer kanske. Precis.
Det kommer nu. Nej, nu får vi verkligen sluta prata.
Ja, nu får vi sluta. Det var ju ett babbel och kackel. Ja, vad gör man om man gillar det man ser och hör här idag?
Ingenomaria.se, så hittar man swishnummer, bankionummer och donorbox där man mycket gärna får anmäla sig som månadsgivare. Det behöver inte vara på ett jättestort belopp. Men just det där att vi vet att det kommer in pengar från vissa av er varje månad. Och jag ska också säga det att det kommer en nyhet imorgon. En knapp där man kan donera mindre summor, och vi kommer publicera en artikel imorgon om hur detta går till. För det är ett fiffigt alldeles nytt system.
Ja. Så är det, fiffigt och nytt, det är vårt mellannamn det, Ingrid. Nu så tackar vi alla för idag, och vi ses ju och hörs igen på fredag. Fram till dess, ha en underbar vecka, och Gud välsigne er.
Vad ska jag nu säga? Gud välsigne er. God bless you all.
Hej då.
Hej då.